Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och det här tillfället i Radio Maranata så skulle jag vilja ta upp frågan som är den absolut viktigaste för den människa som vandrar här på jorden. Och det är evighetsfrågan eller frälsningsfrågan eller vad du vill kalla det. Det är den absolut viktigaste fråga en människa som vandrar här på jorden kan förhålla sig till. Och idag så vill jag börja med att läsa ett stycke ur en bok som heter Kontakt med Gud, som är skriven av Rolf Wiström. Jag ska bara läsa ett enda kapitel och det är det absolut sista kapitlet i denna bok. Där det står så här, vi kan börja med det kapitlet. Där det står så här, kärlek blir lösenordet. Och han skriver så här. Det har uppstått ett vakuum i den moderna människans själ. Det blev ett tomrum när tron på Gud försvann. I litteraturen märks detta på två markanta sätt. Antingen som en ton av resignerad hopplöshet eller som en bekännelse till människans egen natur och en förkunnelse av hennes rätt att leva ut sitt liv i vilken riktning som helst. I båda fallen blir det en negativ livsinställning. Allt pekar mot undergång och död. Mot denna bakgrund blir Guds vredesdom inte en tom biblisk fras utan en omutlig och närgången verklighet. Ska vår härliga västerländska kultur sluta med en sån meningslöst självförintelse? Ska domen över det gamla Sodom också bli vårt öde? De flesta människor idag, både kristna och icke-kristna, är på det klara med att världsläget är mycket kritiskt. Det behövs inga basunstötar för att få folk att vakna upp inför faran. Illusionen om en lycklig utveckling har brustit. Vår värld liknar ett elegant strömlinjeformat tåg med all möjlig komfort. Det rusar i full fart mot en avgrund där rälsen plötsligt slutar i ett kärnvapenkrigs brinnande inferno. I början av detta århundrade, alltså det var 1900-talet han skriver om då, var resenärerna på tåget så upptagna av att beundra alla tekniska finesser och kupéernas smakfulla inredning och konstnärliga utsmyckning att det inte la märke till att tåget hade växlats in på ett galet spår. Idag är folk mer upptagna av att se ut genom fönstren. Avgrunden närmar sig med ohygglig fart. Resenärerna liknar förskrämda barn som inte är i stånd att stanna detta tåg som de har fått sån fart på. Jag tror absolut inte att vetenskaplig forskning och tekniska framsteg gör människan olycklig. Det hela beror på hur man ställer sig till sina händers och tankars verk. Ska forskningen ge mänskligheten oanade resurser till framsteg och utveckling eller ska den göra slut på oss? Det är frågan. Det tragiska med vår kultur är att så många uppfinningar ögonblickligen tas i förstörelsens tjänst. Då är det i ögonen fallande att felet inte ligger i uppfinningarna utan i människorna. När den mänskliga intelligensen och folkens vetenskapliga och ekonomiska resurser idag används till att frambringa det vapen och det medel som ska förstöra vår kultur, då måste man ge Paulus rätt. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar, står det i Romarbrevet 1:22. En av vår tids främsta vetenskapsmän, den store fysikern Marconi, som upptäckte principerna för den trådlösa telegrafin, sa att framtidens största upptäckter kommer att ligga på det andliga planet. Människans innersta längtan vill spränga gränserna kring vår tekniska, materiellt betonade kultur, därför att människan inte består enbart av celler, kemiska ämnen och fysiologiska processer. Marconi sysslade med de osynliga elektriska vågorna. I en kommande kultur kommer människorna att syssla med de andliga vågorna och de moraliska krafterna som strömmar både in i oss och utifrån oss, mera än vi idag kan fatta. Den moderna atomforskningen har i alla fall smulat sönder förra generationens materialistiska uppfattning av naturen och världen. Sambandet mellan strålning och materia har fullständigt reviderat vår föreställning om vad materien egentligen är. Gränserna mellan ljus och stoft går inte där man förr menade. Man har funnit materiens egenskaper hos ljuset, medan omvänt ljusets vågkaraktär kan spåras hos materien. Ju längre vi tränger in i dess inre, desto mer gripna och förvånade blir vi av det hemlighetsfulla liv som uppenbarar sig för oss. Materien har blivit allt mer och mer förandligad. Till slut kommer vetenskapsmännen med häpnad att stanna inför Hebreerbrevets formulering som den mest vetenskapliga och exakta. Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser inte har blivit till av något synligt, står det i 11:3. Det ligger en osynlig andlig verklighet bakom den synliga, och denna andliga verklighet är den primära. Den var före den synliga. Det synliga har uppstått av det osynliga. Det är just denna sanning som den fysiska kärnforskningen håller på att upptäcka, men den har redan i 2000 år stått lysande klar och enkel i början av Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Vår kultur har ensidigt inriktat sig på det synliga, men det egendomliga har skett att ju längre vetenskapsmännen har trängt in i den synliga materiens hemlighetsfulla inre väsen, desto närmare har de kommit gränsen till det osynliga. Ja, det finns experiment som faktiskt visar hur osynliga vågor går över till att bli materia, hur det man inte ser blir synligt. Då inställer sig en fråga och pockar på svar. Vem satte igång dessa vågor och krafter? Varifrån kommer denna ande och detta liv? Så har då vetenskapsmännen själva öppnat vägen för en ny andlig världsåskådning. Vi står redan på gränsen till en ny tidsålder. Vi anar en ny vetenskap. Redan finns det framstående vetenskapsmän som ödmjukt böjer sig och erkänner att det är en Gud bakom både det synliga och det osynliga. Då Jesus började sin gärning förkunnade han: gör bättring, till himmelriket är nära. Det var en revolutionerande och glädjande nyhet Jesus förkunnade för alla dem som går omkring och bär på en längtan efter himmel i sitt hjärta. Alla dessa som blir stående och ser upp när himmelen får en särskild blå färg. Med vemodsfyllda ögon ser de återglansen av en värld där själen får vila i fullkomlig harmoni med det outsägligt goda och sköna. Det upphöjda och heliga. Himmelens existens kan man förneka, men drömmen om himmelen kan man inte förneka. Den jordbundna själens längtan efter att komma loss från allt det som binder och gör livet tungt har satt sin evighetsprägel på människan. Då Jesus sa att himmelriket var nära var drömmen om himmelen inte längre en dröm. Den blev en verklighet som människor kunde komma i närkontakt med. Detta ändrade totalt människans förhållande till den himmel som är där ovan, den himmel som människan först får komma in i när hon är död. Jesus öppnade en dörr till den himmelska världen, en dörr som människan kunde gå igenom medan hon lever. Därmed flyttade Jesus diskussionen om kristendomens himmel från det teoretiska, spekulativa planet till det praktiska och erfarenhetsmässiga. När himmelriket är nära och när det också finns en väg som leder dit och en port som står öppen har människan fått den fantastiska möjligheten att själv undersöka om den himmelska världen som Jesus förkunnade är en illusion eller en verklighet. Jesus klargjorde från första stund att man inte kommer in i denna verklighet genom teoretiska undersökningar. Man måste gå på vägen och ta steget genom porten för att komma in. Därför började Jesus sin förkunnelse om himmelrikets närhet med att uppmana människorna att göra bättring. Omvändelsen är inte abstrakt och opersonlig, den är i högsta grad personlig och konkret. I de flesta fall innebär den att människan står upp och bokstavligen börjar gå dit Gud leder henne. Om vi i detta liv ingenting kunde få veta om evighetens hemlighetsfulla verklighet, skulle den kristna tron hänga i luften som en produkt av människans önskedrömmar och verklighetsflykt. Men nu sa Jesus när han började sin förkunnelse, gör bättring, ty himmelriket är nära. Han började inte med det slutliga målet, han började med begynnelsen. Han möter människan där hon står, spanande efter vägar till lösning på livets personliga och kollektiva problem. Skalar man bort alla vrångföreställningar om kristendomen som en verklighetsfrämmande utopi, möter man i Jesu lära och liv en skakande realism som inte bara avslöjar problemens kärna utan också ger lösningen på dem. Det blir ingenting kvar av den sentimentala drömbild som i konst och litteratur så ofta har skymt undan evangeliernas historiska Jesus. Han kom från himmelen, men han stod med bägge fötterna på jorden. Genom hans person transformerades himmelens överväldigande krafter till ljus, liv, hälsa och frälsning för människor som var sjuka, till både ande, kropp och själ. Med honom kom himmelriket oss nära. Det var inte bara något han talade om, det var något han hade med sig. Jesus förde det rike som hör himmelen till inom räckhåll för oss på jorden. Jesus gav oss en ny religiös världsbild med nya andliga dimensioner som gör det möjligt för oss att fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är i Guds rike. Dess avstånd kan inte mätas i ljusår och kilometer. Det starkaste teleskop kan inte lokalisera dess plats bakom rymdens blänkande stjärnor eller uppfånga ljuset från de eviga boningarna. De känsligaste radioantenner mottar inga mystiska signaler från de saligas himmelska hem. Det är inte att förvåna sig över att folk som på detta sätt försöker få kontakt med den himmelska världen blir besvikna och drar den slutsatsen av sina experiment att himmelriket är en illusion och att Gud inte finns. Gud hade ett annat och bättre sätt att ge oss informationer om den himmelska världen. Han sände till oss den som bäst kände till förhållandena där uppe och kunde visa oss vägen och undervisa oss om hur vi ska bära oss åt för att komma dit. Gud sände inte himmelsk musik till jorden. Han överförde inte unika bilder från himmelriket genom rymdens omätliga djup till oss som bor på jorden. Det skulle inte ha löst våra längtande själar från allt som binder. Det skulle genom sin överjordiska skönhet och sitt himmelska ljus ha fått jorden att te sig ännu mörkare än förut. Men när Guds kärlek i Jesus Kristus fyller en människas hjärta, blir Guds rike för henne en gripbar verklighet. Kärleken är det gudomliga instrument med vilket människan kan se det för ögat osynliga och för tanken omätbara. Vi behöver inte vänta tills vi är döda för att få veta om det finns ett himmelrike. När himmelriket är nära kan vi redan nu få säkert besked om dess existens. Det revolutionerande nya i Jesu förkunnelse var att kristendomens himmelrike börjar i detta liv. Den kristna tron är knuten till en verklighet som kan upplevas och erfaras här på jorden. Guds frälsningsplan är baserad på den möjlighet han ger människan att i detta liv lära känna det rike Jesus förkunnade. Därför börjar den kristna tron med övertygelse och visshet om den himmelska verkligheten medan vi lever på jorden. Utifrån denna visshet spänner tron en lysande båge över död och grav till målet för själens djupa längtan, det himmelska hemmet där barnet ska förenas med sin fader och med alla dem som har gått före. För en del år sedan var det bara folk som trodde på Bibeln som tog dess förutsägelser om de världsförstörande katastroferna vid denna tidsålders avslutning på allvar. Idag har Bibelns apokalyptiska syner en skrämmande realistisk anknytning till det som håller på att ske i vår värld. Vi ser för våra ögon hur världens ledande stormakter av alla krafter arbetar på att skapa sådana förstörelsemedel att vår civilisation och vår kultur kommer att gå under när de blir tagna i bruk i nästa krig. Detta vet världen, men den vet inte att det finns en frälsning från undergången. Världen har vaknat upp inför faran. Nu behöver den vakna upp inför frälsningen. Här ligger kristenhetens ansvar. För 2000 år sedan tändes den himmelska elden i de första kristnas hjärtan. Och den har aldrig slocknat sedan, även om det har varit tider då det har sett mörkt ut. Även om hela den officiella kyrkan var död, så glödde elden i alla fall i några hjärtan. Och den elden har det inte varit möjligt att släcka, och inte blir det möjligt heller. Idag brinner den starkare än någon gång förut i historien. Gång på gång i den kristna kyrkans historia har denna eld på ett särskilt sätt flammat upp i människor som har lidit av att se en kyrka som stelnat i döda former. Då har en väckelsevåg brutit fram som ibland har lyft en hel nation upp ur hotande moralisk undergång. Så var fallet med England på 1700-talet, då metodismens väckelse förvandlade förhållandena i landet. Då Luther upplevde Jesu försoning blev den helige andes ljus riktat mot Guds eget ord. Bibeln blev åter den kristna kyrkans absoluta auktoritet. Då den helige ande blev utgjuten över världen i början av detta sekel upplevde kristna i alla läger att apostlagärningarnas vittnesbörd om Guds kraft också var för vår tid. Varje väckelsevåg har burit fram en kristens sanning på ett sådant sätt att den har verkat som ny fastän den hela tiden funnits där. Koncentrationen kring denna sanning har präglat väckelsen och i regel gett den namn. Med Luther kom rättfärdiggörelse genom tro i förgrunden. Med Wesley och metodisterna kom helgelsen. Med baptisterna dopet. Och med pingstväckelsen kom andedopet och de tecken som åtföljer dem som tror. Men till sist kommer det en väckelsevåg av kärlek över allt det som förr har kommit. Inte så att kärleken inte har varit med hela tiden, men nu kommer den i centrum. Allt ska röra sig kring den. Kärleken blir lösenordet för den sista stora väckelsen. När vi ser på den universella församlingen, alla som kallar sig kristna, är bristen på kärlek i ögonen fallande. Det är en av de viktigaste anklagelser världen har mot de kristna. Världen ser på en kristenhet som är splittrad och uppdelad i ett otal olika bekännelser som ofta har bekämpat varandra bittert, och världen säger se hur de kristna slåss. Men även om vi tar den mest renläriga bibliska församling består den inte provet inför det absoluta kärlekskravet. Därför måste väckelsen börja i församlingarna. Allt som stänger för kärleksströmmarna måste röjas undan. Den sista väckelsen blir lik den första. Det är som om tidens visare har gått runt urtavlan under dessa 2000 år och kommit tillbaka till utgångspunkten igen. När kärleksströmmen har bränt bort allt som stänger mellan oss ska världen åter säga, se hur de älskar varandra. Så långt detta sista kapitel i boken Kontakt med Gud utav Rolf Wiström. Och det jag skulle vilja framhålla här, det är just detta med att verkligen komma fram till denna Jesus och få ett personligt gudsförhållande till honom, få ett personligt förhållande. Därför det står ju om de 10 jungfrurna att 5 av dem fick det ordet från Jesus, jag känner er inte. Och vad tragiskt att man har varit så nära att komma och vara nära Jesus men inte umgåtts med honom på ett sådant sätt att han har lärt känna oss eller att vi har lärt känna honom. Vi har bekännelsen, vi har uttrycksmedlen, vi har beteendet på många sätt, men Vi känner inte Jesus. Vad tragiskt. Du ska väl inte höra till dem som inte känner Jesus. Det är så oerhört viktigt att du och jag som vandrar här får lära känna Jesus. Och att han är den som verkligen vi får vandra med här. Och vara nära så att vi känner honom. Det finns ju ingenting viktigare här i tiden. Det står i Johannes 10 kapitlet. Mina får, det är 27 versen. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Och jag giver dem evigt liv och det ska aldrig någonsin förgås och ingen ska rycka dem ur min hand. Min fader som har givit mig dem är större än alla och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett, säger Jesus. Jag känner mina får, de känner mig. Han säger så mycket i Johannes evangelium, Jesus, som vi kan läsa i 14 kapitlet. Era hjärtan vare icke oroliga, tro på Gud, tro och på mig, säger Jesus. I 6 versen, jag är vägen och sanningen och livet, ingen kommer till fadern utom genom mig. Och i 24 versen, den som icke älskar mig, han håller icke mina ord. Och likväl är det ord som ni hör icke mitt, utan faderns som har sänt mig. Och jag kan fortsätta där. Detta har jag talat till er medan jag ännu är kvar hos er, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er den så som världen giver. Era hjärtan vare inte oroliga eller försagda. Det är så fruktansvärt viktigt att vi har denna relation till Jesus själv. Det finns ingenting viktigare här i tiden och i världen. Sök Jesus, det är vad jag skulle vilja uppmana dig till. Han har kommit själv och erbjudit sig och sitt liv till oss här och nu. Och om du har hört allt detta och lyssnar och läser Guds ord och allt detta, så skulle det väl vara fruktansvärt tragiskt om du missar själva essensen, det viktigaste av allt i detta. Det hjälper inte att vara en from kristen om inte du känner Jesus och om inte Jesus känner dig. Och det är vad jag skulle vilja förmedla den här gången i närradion. Se till att lära känna Jesus, umgås med honom i bönen och ordet och var nära honom. Och tala med honom om allt vad som ligger på ditt hjärta. Så han kommer att höra på din bön, han kommer att svara dig, han kommer att vara nära dig och i ditt hjärta och fylla dig med sin helige ande. Så att du mer och mer kan lära känna honom. Gud välsigne dig som har lyssnat, så får vi höras igen om en vecka.